Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. Warbyparker.com/covered.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se. sas-eurobonus-mastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning.
Jag har aldrig känt mig som ett proffs, och det är jag inte heller. Utan jag är liksom, jag är någonting helt annat. Jag är inte den som håller liksom i filmkameran och gör de här snygga bilderna, utan jag är ju snarare regissören.
När Jenny Wilson släppte skiva förra gången blev den liksom självklart recenserad i internationella medier som Uncut, The Wire eller The Guardian. Och hon är en av våra mest särpräglade och kompromisslösa artister som för övrigt arbetat både med Robin och The Knife och som prisats med både Grammisar och Peter Guld. Och när hon nu för första gången gör ett album på svenska blir det unisont hyllat och tror fan det, något mer naket och ärligt och mörkt har jag nog aldrig hört förut. Det är hennes andra album om den våldtäkt hon utsattes för efter att ha varit ute på krogen. Och hon har inte gjort det särskilt lätt för sig och medproducent Johannes Berglund. De har spelat in med en hel symfoniorkester och hur det kom sig reder vi givetvis ut i detta Revervet nummer 21. Producerat av Klara Åström och Månsson, lett av mig, Kristoffer Triumf, och utgivet av Acast. Och det här är alltså den andra intervjun med Jenny Wilson. För att höra den första jag gjorde så får du använda Acast-appen och leta dig tillbaka till avsnitt 93. Men nu åker vi. Jenny Wilson inspelade i april i ateljén på Mariaberget. Varsågoda.
Jag snackade med en kompis precis. Hon är också artist. Och jag sa det, ja men fan, idag har jag en sån där dag. En sån dag som man har kanske tre utav varje månad. När man bara bränner av så jävla mycket som man har på den här liksom växande att göra-listan. Så att jag har haft ett sånt satans tempo liksom, både igår och idag. Jag tänkte så här liksom, precis när jag var utanför här på Bellmansgatan. Herregud, jag måste liksom bara så här. Jag måste ner på marken nu för att jag liksom ett sånt jävla spinn.
Nästan lite vad heter
manic.
Det?
Manisk. Ja men det tror jag absolut man kan säga. Det tror jag. Alltså jag tror det är en förutsättning för att på något sätt jobba med det jag jobbar med, att ha inslag av mani.
Jag tänkte fråga hur ditt alltså hur beskriver du ditt liv nu våren 2019?
Mm. Det är svårt att sätta ord på det riktigt faktiskt, för att jag känner nog att jag har haft några riktigt jävla tunga år bakom mig faktiskt. Kanske till och med nästan 10 år av ganska så här stora brutala händelser, både liksom att jag har varit så sjuk och att det har hänt ganska tunga grejer, och det har gjort att jag under så många år, jag har ju liksom varit väldigt produktiv faktiskt ändå liksom, och jag har varit tuff och liksom haft en sida utåt som en kämpe och liksom så här stå på barrikaden typ liksom, den alltså min artistpersona så där. Och den delen har väl på sätt och vis varit sann, men den har också lite grann underminerat den liksom privata Jenny som då var tvungen att liksom bara stå på standby eller på hold och liksom. Så att jag har liksom släckt eldsvådor en massa år faktiskt. Och jag blir så här andfådd när jag pratar om det, för att det verkligen är så. Mm. Men så känner jag väl nu att jag har haft ett år nu av relativt lugn och som har varit fint för mig och som har varit kärleksfullt och bra. Vilket gör att jag nu kan börja fundera på massa saker som jag inte har haft möjlighet att plocka fram innan. Så jag är i en period där jag tittar på mig själv. Liksom, inte bara på ytan utan verkligen på djupet. Och då kan man tänka att, gud, har inte du gjort annat än att hålla på navelskådat dig själv liksom, och med tanke på alla de tunga temana som jag har liksom avverkat på skivorna. Men det är ju bara en nivå att göra liksom någon form av konst utav sina händelser och sådär. Den andra mycket svårare nivån är ju faktiskt att gå ner och faktiskt försöka läka och lappa igen hål som har uppstått liksom. Så jag har mycket liksom, någon slags sortering i stort och smått på något sätt.
Jag undrar vad det betyder att om din artistpersona står på barrikaderna och är tuff och så, mm. och då du, jag kommer inte ihåg hur du uttryckte det exakt, men alltså att det privata får liksom stå standby.
Mm.
Alltså vad innebär det?
Det för mig så innebar det att jag, till exempel så var det så när jag släppte Demand Impossible, så hade jag hade varit fruktansvärt sjuk, och inte bara en gång utan i två omgångar, och gått igenom enormt jättetunga cancerbehandlingar, och det var massa, ja, som det nästan alltid kan bli, verkar det som, när man genomgår såna där tunga artillerier av medicin, så blir man ju, det kommer påföljande liksom sjukdomar och ja, men du vet så här. Så att jag var ju liksom ganska skröplig egentligen, och väldigt, jag hade små barn, ganska små barn, och liksom levde själv med dem, och eller varannan vecka då förstås, men, och så släpper jag Demand Impossible, som är, den är väldigt så hård, den är politisk, den handlar om min cancer, fast liksom där jag liksom använde liksom kroppen som en metafor för samhället, och samhället som en metafor för kroppen liksom, och det som liksom alla upplopp som var då jättemycket runt om i världen liksom matade in i det där. Så det var liksom en sån jävla mättad platta, och jag turnerade ganska mycket på den, eller jättemycket faktiskt. Och när jag liksom kom hem från alla de här turneringarna tänkte jag säga, men vad säger man?
Turnéerna.
Mm. Då var jag så slut. Jag var så himla slut, fast jag förstod att jag var slut, men jag förstod inte att jag var egentligen djupt deprimerad, att jag var liksom, så det liksom kom en väldigt mörk period av liksom självmedicinering, alltså klassiska liksom, att man liksom missbrukar Netflix, man missbrukar allt möjligt liksom, och det höll på liksom tills i många år egentligen, alltså av, man är så slut, man kan inte riktigt förstå vad som är vad ens en gång riktigt.
Mm.
Och så har jag liksom tyvärr alltid haft så enormt svårt att be om hjälp, och oavsett vad det handlar om, liksom bäva för att knacka på sin granne liksom, och du vet så här, jag är jättefånig med det, jag skäms över det, att jag är så jävla kass på att be om hjälp, men så då blir man ju ganska, alltså är man då så liksom slut och deprimerad, då blir man skitensam.
Mm.
Eller jag blev det, och det ena ledde till det andra, och plötsligt så satt jag där och hade gått igenom ännu mer grejer som då resulterade i både exorcism och trauma, som den nya skivan heter. Så att allting har varit som en jävla liksom, ja, det är lite sådär att ont dras till ont och mörkt dras till mörkt. Det är liksom, så kan det vara, tills man får hjälp att knäcka sig ur det liksom.
Mm. Har du känt dig ensam i bearbetningsprocessen av ditt trauma?
Nej, men eftersom jag ju var en vuxen kvinna när det hände mig, så förstod jag rent intellektuellt att det är en förfärlig sak. Jag måste söka hjälp, jag måste prata om det, jag måste berätta om det. Jag ska inte känna skam och jag ska inte känna skuld och så. Och det är ju bara det att det är en sak att veta saker rent intellektuellt som en vuxen människa. Men det är inte alltid säkert att det överensstämmer med hur man ändå mår och känner sig. Så att ja, jag kände mig nog jätteensam i det på många sätt. Och jag skämdes jättemycket. Jag kände liksom att det är så sjukt att jag liksom, så tänkte jag, att jag råkade ut för det här. Varför? Jag tror att det kan vara ganska naturligt att man frågar sig det, oavsett vem jaget är.
Mm.
Ja.
Någon av sångerna handlar väl också om det, att så här, om kampen att så här, ja, att inte på något sätt skulle belägga sig själv. För jag antar att många
våldtäktsoffer gör ändå. Att, ja, ja, men jag borde inte ha...
Ja,
vilket alltså, samhället dessutom hjälper till att lägga på ofta.
Det finns en låt som heter Kunde jag ha hindrat dig? Mm. Och den är väl den här liksom malande känslan av att... Är det egentligen mitt fel att det här hände? Kunde jag ha hindrat den här incidenten, eller man ska säga... Jag ville verkligen skriva på det sättet, de här låtarna, att det verkligen inte är så självklart vad man känner. Man tänker kanske att man känner fruktansvärt ilska och så, men jag har inte känt mig särskilt arg alls, utan snarare skakad och sorgsen och liten och rädd. Och sen så på något sätt det här att jag då liksom hela tiden håller på att arbeta med det som händer mig. Alltså rent konstnärligt att jag gör till och med två skivor om det här. Det kan man tycka, oh wow, det var modigt liksom och sådär. Men det är bara så att det är på något sätt mina verk och mina skivor och mina låtar. Det är en sån jäkla stor del av mig, av den privata Jenny också faktiskt liksom. Så att jag känner liksom att allt jag har gjort, alla skivor och så jag gjort, har jag gjort ur en otroligt så egoistisk drivkraft. Jag sällan tänker på vem som kan vilja lyssna på det eller vem som... Jag är jätteegoistisk när jag börjar jobba med någonting. Mm. Det enda jag bryr mig om är att det är viktigt för mig själv. Liksom. Mm.
Finns det en terapeutisk funktion i att skriva för dig?
Alltså, den frågan har jag fått varenda gång nu.
Ja, jag förstår det.
För att det vill man veta. Mm. Jag förstår att man ställer den frågan. Och då har jag liksom... Ja, jag har funderat på det jättemycket såklart. Och jag känner att ja, delvis är det faktiskt. För att vad man gör är ju att man undersöker ett ämne väldigt noga. Alltså man undersöker, som i mitt fall här, och då har jag varit tvungen att titta på den här händelsen. Vänt och vridit på det scenariot om och om igen. Sett ur olika vinklar, gått in och ut i bilden om och om igen. Tagit ett steg ifrån, beskrivit det från avstånd. Alltså jag har verkligen så tagit alla vinklar som jag kunnat hittills i alla fall. Och det gör jag ju såklart att när man liksom tittar på någonting så noggrant så skrämmer det ju en lite mindre. Alltså det, då lär man känna det här hemska och det är ju det finns ju något terapeutiskt i det. Men sen å andra sidan så känner väl jag att jobba så med ett tema på det sättet som jag ju gjorde. Det är väldigt ohälsosamt på många sätt också. Att gå in i det här, liksom, totalt gå in i att göra det man är mest rädd för. Det är en jävla press på sig själv. Det är liksom, kommer aldrig någonsin betala sig. Apropå att snacka om... Liksom, eller så kan det kännas när man sitter mitt uppe i det. Och jag tror ju att alla människor behöver... gå i terapi. Mm. Ett terapeutiskt arbete, det ser jag egentligen som någonting som där själva arbetet helar en, liksom så, läker en. Mm. Och det tycker jag nog kanske inte att mitt arbete med de här skivorna har gjort på det sättet, därför att det är ett så himla hårt jobb och det är stora delar är det extremt ensamt och det är inte direkt om någon, det är liksom, det är ingen mjuk kram att göra en skiva, utan tvärtom är det liksom, liksom hardcore på alla sätt och vis faktiskt. Mm. Det är verkligen som att så här, bara liksom gå ut mitt i natten och gå på den tunna isen lite så. Man kan känna sig stark när man klarar det av att göra det, men det är inte terapeutiskt.
Nej, du blir inte klar med själva traumat då i det här fallet för den sakens skull, eller?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag verkligen inte.
Men är det ett klassiskt KBT att så här, ja, är du rädd för ormar, då får du till slut då hålla i en orm?
Mm.
Om du betraktar den här händelsen ur alla möjliga vinklar och vrår, så tänker jag mig att det borde bli av liksom mattat eller avdramatiserat. Mm.
Jo, men det var det jag menade också när jag sa det här med att liksom just att umgås med det som man är som mest rädd för gör ju såklart att man inte längre är lika rädd. Men ja, så att visst, rent så är, ja, men helt enkelt att möta det som man är som det som är den största skräck och göra det om och om igen, det gör ju att man är tvungen att liksom gilla läget på något sätt, tvungen att förstå vad det var som hände till exempel. Men det är bara en del av liksom, det är en del av läkandet, en ganska liten del av det tror jag för min del.
Vad återstår då?
Men massa tror jag. Jag håller på att fundera på det. Mm. Jag liksom, för att återknyta det jag sa innan.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente!
Jag tänker att det kanske passar ganska bra att vi pratar, eftersom du var inne på det här med din tematik.
Mm.
Att vi då går in på det första klippet från vårt förra möte.
Mm. Och liksom varje skiva som jag har gjort har ju också haft en väldigt stark tematik. Och det är också någonting som har tagit tid för mig att hitta fram i. Vad vill jag liksom... Vad är det för universum som de här låtarna ska få hamna i? Och det med att jobba med tematik är ju på något sätt... Det är ett jättebra sätt för mig att kunna säga saker med en väldig ärlighet. För att det verkligen, verkligen springer ur... Det springer verkligen ur mig själv. Men jag är tvungen att liksom placera in det i... Ja, men i det här temat. Alltså det är en viss dogmtänk i det.
Vad tänker du när du hör det här?
Att jag skulle kunna ha sagt samma sak idag faktiskt.
Mm. Alltså det faktum att det blev två skivor på samma tema är ju dock nytt.
Mm.
Hur kom det sig att det blev så den här gången?
Ja, det kommer sig ur att jag gjorde så ofantligt mycket musik under samma period. Och hade, liksom, egentligen var det så här att redan innan allt det här hände så hade jag varit i dialog med Hans Ek som ju är djupt involverad i den här plattan. Dirigent och ja, så här, symfoniarrangör typ. Jag hade frågat honom om inte vi skulle göra någonting tillsammans för att jag tyckte han hade gjort så jättefina och häftiga arr på Kraftverk. Där han till och med hade så här, att arrat in det där hackt som han hade i vinylskivan.
Mm.
Och det tyckte jag var, det gjorde liksom starkt intryck för mig. Och då liksom tänkte, då såg jag framför mig att jag ska skriva värsta så här synt-eposet som låter väldigt syntigt men som ska in i symfonivärlden fast symfoniorkestern ska vara som min stora, jättestora synt. Och jag behöver Hans som kan hjälpa mig med detta. Så att vi hade liksom pratat under lång tid att det här skulle ske och han, det var ganska så här långsam process för att ja, för att det är så stort projekt helt enkelt att jobba med en hel symfoniorkester. Jo, men så att jag och Hans Ek, vi var i dialog om det här att göra en skiva på det viset under flera år egentligen, för det blev liksom ganska utdraget. Och sen så händer det här skitjobbiga då i mitt liv. Och jag börjar liksom, först så tar det liksom flera månader innan jag vågar röra ett instrument ens en gång. Eller ännu mindre sjunga för att jag kände ju liksom efter den här våldtäkten så kände jag att jag vet att det enda jag kommer kunna skriva om nu, det är ju om den här händelsen. Och det skrämde skiten nu, men jag var verkligen inte alls redo för att göra en så pass, ja, ett sånt dyk in i det. Så det tog ett tag innan jag vågade börja skriva. Och när jag väl gjorde det, då började jag skriva musiken för det som nu är trauma. Det vill säga alltså, jag gjorde en massa synt arrangemang för symfoniorkester. Ja, och sen så när jag väl hade liksom kommit igång med det, då började jag också jobba med exorcismskivan och jobbade liksom ganska parallellt. Men på något sätt så kändes det som att exorcism blev, den tog över mitt intresse för tillfället. Så då körde jag på med den och från början hade jag tänkt att jag skulle släppa de här två skivorna samtidigt, men det var ju bra att jag kom på att jag inte behövde göra det. Det hade blivit lite väl mastodont, tror jag. Så därför blev det två skivor. Sen har den här skivan Trauma, den har liksom genomgått ganska många transformationer under arbetet helt enkelt. Först så skrev jag alla låtarna på engelska, för det är ju det jag alltid har gjort. Men sen så kom jag fram till att jag nog ville sjunga på svenska. Så då spelade vi in allting en gång till. Eller all sång då igen. Med svenska texter.
Okej. Varför ville du göra det bitet?
Jag tror att jag kände att... Eller dels var det så här att jag hade en föreställning på lilla scen på Dramaten i höstas.
Mm.
Som heter Who's Afraid of Jenny Wilson. Och där så... Den liksom baserades på musiken som är på Trauma.
Mm.
Och då så kändes det så konstigt att stå på en teaterscen och vilja berätta någonting så här, liksom så här naket. Och göra det på ett främmande språk. Ett för mig egentligen främmande språk, eller vad man ska säga. Så då kändes det som att nej, jag måste göra det här på svenska för att det verkligen ska nå ut till en teaterpublik.
Mm.
Så det var så det faktiskt började. Och under hösten så skrev jag alla de här svenska texterna. Och då kände jag att jag vill spela in dem igen. Och jag vill släppa den på svenska. Mm. För att den är så mycket mer naken och explicit än något som jag har åstadkommit tidigare.
Mm. Ja, jag är ingen stor textperson. Men det är ju omöjligt att värja sig mot texterna på trauma. Mm.
Ja, det kanske till och med är så... det kanske är en sån jättedum skiva för att ingen kommer orka lyssna på den för den är så jävla jobbig.
Fast det är inte min upplevelse.
Nej. Det finns en annan låt som jag själv känner att jag bara skippar för att jag tycker att... Alltså när jag lyssnar igenom den, för att jag tycker det är för jobbigt att lyssna på den.
Så som?
Händelseförloppet. Mm. Det är den jag liksom berättar händelseförloppet. Mm. Det som hände den kvällen. Jag sa att jag behövde sova. Jag la mig ner i soffan. Han vände på mig så att jag nu låg på mage. Jag kände mig tung i kroppen, som en mjölsäck. Han drog upp min kjol. Jag låg helt still.
Vet du vem han är?
Alltså det är ingen person jag känner.
Nej. Men finns det en polisanmälan?
Jag går inte in på det. Okay. Har jag valt att inte göra.
Jag förstår. Då lämnar vi det. Jag är så jäkla nyfiken på ditt samarbete med Symfoniorkestern då och Hans Ek. Hur har det gått till då när du väl fick till det? Kom du med grunder liksom? Eller?
Precis, jag kom med ganska utförliga demosar som låter ganska likt så som det låter på skivan fast det är helt elektroniskt. Och så gav vi det till Hans och han... Jag är så dålig, jag kan inte de rätta termerna, men han skrev liksom noter utav det. Och han skrev en del arr. Sen så tog vi mina grunder. För det som jag gjorde från början, det är som grunderna till alla låtarna. Så att skivan är ju inte, det är ju liksom ingen live-symfonisk liksom inspelning, utan det är ju verkligen en studioskiva med en elektronisk plattform. Och sen så är det... Dessutom då symfoniorkester. Så att det är liksom verkligen en mix av båda världar. Mm. Vilket var ett ganska ett enormt och ganska galet arbete. Jag jobbade tillsammans med Johannes Berglund som har varit med och producerat den här skivan. Och han har liksom... Han och jag, vi var med och liksom spelade in Norrköpings symfonikerna under några dagar. Så tog vi med allt det här liksom massiva, liksom hundratals kanaler till hans studio. Och där har vi liksom editerat och redigerat och klippt och putsat. Och liksom för att det ska bli så... Liksom, speciellt de låtarna som har mycket beats i sig har vi fått liksom verkligen så här jobba för att det verkligen ska svänga med om symfoniorkestern faktiskt. Jag tror inte jag fattar riktigt liksom vilken enorm produktion det egentligen är. Alltså, jag är som så van att det alltid är sådär, men då har jag suttit på kammaren och sen så går jag och liksom får hjälp med mixning och lite extra inspelning. Men här är det verkligen sånt, det är ett sånt jävla jobb liksom.
Mm.
Som jag på något sätt inte riktigt har, jag har nog inte riktigt fattat det själv. Johannes har varit grym liksom. Jag hade aldrig kirrat det.
Hur hittade du honom då?
Men Johannes och jag har jobbat, han var med och spelade in Demand Impossible.
Mm.
Så att, och han har varit delaktig på Exorcism också. Så att jag har jobbat med honom i flera produktioner.
Alltså om vi säger att låtskrivandet är ditt instrument, var ska du stärka upp så att säga? Vad måste du liksom, eller känner du att du har begränsningar?
Ja, alltså jag har ju så fruktansvärt mycket begränsningar. För dels är ju jag en ganska dålig liksom musiker. Alltså så här, jag är inte så jävla duktig på något instrument till exempel. Jag har väldigt svårt att lära mig saker, svårt att lära mig texter, svårt att lära mig... Alltså så här, det kan jag bli avundsjuk när jag ser andra där kollegor som hoppar in i grejer och liksom är så här helt fantastiskt proffsiga och liksom... Jag har aldrig känt mig som ett proffs och det är jag inte heller, utan jag är liksom, jag är någonting helt annat. Jag är inte den som håller liksom i filmkameran och gör de här snygga bilderna, utan jag är ju snarare regissören.
Alltså, jag tänker att du alltid har låtit så jävla bra. Alltså att det alltid låter så fantastiskt fett det du sätter tänderna i på något sätt.
Mm.
Och, ja.
Mm. Jo, tack.
Ja, varsågod.
Nej, men jag ska inte sitta och dissa mig själv, för jag är ju liksom jätteintresserad av just det här med att ratta ljud och liksom hela produktionsbiten är ju... det är väl där min styrka ligger, antar jag.
Ja, du ser.
Men nu känner jag mig jättepinsam.
Då går vi raskt vidare. Men det här är ju faktiskt kongenialt nog lite det vi snackar om.
Fast för mig att vara artist, det är faktiskt att tänka på precis allt. Att vara en del i allt. Så mycket som möjligt. Att inte överlämpa att någon annan gör några liksom glassiga videos, utan att jag gör det själv hellre. Liksom. Jag gör det själv. Jag gör pressbilderna själv. Jag gör det själv. Fan, det är det som är roligt. Det är därför jag är här, för att jag vill skapa. Och det har jag känt lite grann att jag kom ifrån någonstans där med Hardships. Att jag hade verkligen gjort skivan och liksom allt med den och så. Men att sen så kom jag ifrån liksom lite det här, lite det här med smuts under naglarna under några år. Och det kände jag efter ett tag att jag började längta väldigt mycket efter.
Vad tänker du när du hör det här?
Ja, men jag tänker konstigt nog att jag tror att det där är liksom någonting som jag tänker på hela tiden. Att vad är det jag egentligen tycker är roligt med det här? Jo, men det är ju faktiskt att göra allting, precis som jag säger där i klippet. Och att jag liksom vill påminna mig själv hela tiden om att jag tycker det är skitkul att göra liksom affischer och flyers och bilder och designa hemsidan, och jag tycker det är skitkul att skriva då menar jag inte bara låttexterna, men alla texter som kommer runt paketet. Jag tycker det är fantastiskt att liksom vara med och göra alla scenkläderna, även om det inte är jag som syr, så är jag med och liksom spånar och gör liksom 1000 mappar med liksom skitmycket liksom inspirationsbilder. Alltså allt det där, det är ju det som är Jenny Wilson på något sätt. Och jag tror alltid jag har lite den här liksom, fan om jag ändå kunde vara lite, ännu mer lite DIY liksom. Ännu mer liksom skit under naglarna, ännu mer, nej fan jag ska ha en egen kopiator hemma liksom, jag ska ha en skrintryckmaskin. Alltså det är ju egentligen min dröm, ärligt talat, att liksom ha en lokal där jag faktiskt kan vara typ så här självförsörjande. Stå liksom där och liksom trycka mina egna tischor och så. För att det finns någonting i branschen som är så lätt att haka på. Och det är lätt att man pushas av alla som finns runt omkring en. Att man måste göra det på ett speciellt sätt. Och det är liksom allt ifrån hur man gör med hela liksom live-produktionen, hur man ska liksom, vilken typ av liksom teknik man måste hyra med sig, vilken typ av tjänster man måste ha, vilken, alltså du vet så här, man kan liksom bli ganska så här bortkollrad i det, tycker jag, att ja, men för att nå dit så måste man göra det här och det här och det här. Och sen så kanske man känner någonstans i det att oj, men nu sitter jag här och känner att någon annan gör det som jag egentligen skulle kunna göra mycket mer personligt och bättre, fast okej, men ja. Sen absolut inte sagt med det att bara för att jag själv gör allting så blir det bättre, för så är det verkligen inte. Det finns jävla massa grejer som jag absolut inte bör hålla i.
Så som?
Nej, men allt möjligt egentligen, men liksom, jag menar, jag gör inte, jag anställer ju folk som gör min promotion till exempel.
Mm.
Jag skulle aldrig kunna liksom, du vet, så här.
Tja, det är Jenny Wilson.
Tja, hej! Nej, det går inte. Det, då skulle jag liksom, jag tror faktiskt att jag skulle dö efter 2 veckor. Mm.
Å andra sidan så är det ju ofta så, tycker jag, när man ska sälja någonting, att det blir lite bättre när man gör det själv.
Ja, men det finns ju någonting fint i att man på något sätt liksom kommer där med sin hemtryckta lilla bok och knackar på hos någon. Här är min... Jag vet inte, jag tror helt enkelt att det som jag vill försöka komma ihåg hela tiden, det är att göra det som är kul helt enkelt. Och det roliga är ju allt det här, allt som har med det kreativa att göra.
Mm.
Allt ifrån hur man vill att ljuset på scenen ska se ut och ja, men du vet, allt sånt där.
Mm. Vill du rekommendera något?
Jag läste en väldigt kul bok som jag hade så jävla roligt med och kände mig så liksom stärkt av på något knasigt vis. Av en författare som heter Melissa Broder.
Okay.
Tror jag man uttalar efternamnet. Och boken heter på svenska I fiskarnas tecken. Och det är supermycket... jävligt mycket sex i den, men det är så himla jävla kul och bra beskrivet. Jag älskade den boken.
Ja, vad roligt. Jag är fisk. Jag är i målgrupp.
Du är målgrupp.
Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Marina Abramović.
Ja, bra. Stort tack för att du ville komma hit igen.
Tack!
Jenny Wilsons skiva Trauma finns ute nu och du hittar albumet på Spotify till exempel. Nästa vecka blir det ännu en musikalisk legendar som jag faktiskt besökte i hennes hem i London.
Ja, men alltså kreativiteten är konstant.
Mm.
Jag menar, det är inte alltid att jag gör någonting med den kreativiteten. Mm. Att jag... Egentligen så känner jag lite nu det är att vi ska börja skriva lite nu här. I de här nästa, liksom de här veckorna framöver. Så jag håller på lite och lulla fram till just den här platsen i huvudet där jag faktiskt sätter mig ner och det liksom trillar ut lite grejer.
Yes, Nene Cherry i Värvet. Jag hoppas innerligt vi hörs då. Glad påsk mina vänner, ni är bäst. Tack för att ni lyssnar.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.